Tack för att vi får lyssna till ditt levande ord i Jesu namn. Amen.
Amen. Ja, vilken startbana man fick med den ösiga låten innan. På 1970-talet eller möjligtvis 1980-talet så har jag ett minne av att det fanns en dekal som såg ut typ något sånt här. Jesus lever. Fanns nog kanske som sån här rockknapp eller pins också. Är det någon som har något minne av att ha sett något sånt? Ja. Jag letade på internet, det brukar finnas mycket där, men jag hittade inte bilden. Så för den såg ut exakt så där vet jag inte, men det var något åt det där hållet. Då kan jag ju berätta att då så hade inte jag en personlig tro på Jesus. Och när jag såg den där dekalen så tyckte jag liksom att lite pinsamt, va? Lite mycket, lite övertydligt. Ja, det var inte liksom så där positiv reaktion. Lite fanatiskt tyckte jag nästan jag såg när människor hade den här dekalen. Och det är ju lite så, när man läser om att Jesus lever eller man hör berättas om det så blir det olika reaktioner. Jag tror att en del när man såg den där knappen eller dekalen då tänkte så här, är det något man kan äta eller? Jesus lever. Man drev med det lite, försökte liksom hålla det borta för sig med den taktiken att förlöjliga. En del blev glada. Jesus lever. Oh, underbart. Andra tyckte att det var så där som jag tyckte, lite pinsamt så där. Ah, vad är det för någonting? Någon sa, yes, det är sant. Jag har upplevt det här i mitt liv. Jesus lever. Hans kraft finns där idag. Och andra sa, nej, 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 det är omöjligt. Någon som har varit död kan ju inte bli levande igen. Det är totalt vetenskapligt omöjligt. Det går inte att bevisa. Det är inte sant det där. Och så blir det olika reaktioner på det här budskapet. Jesus lever. Precis som vi också hörde när Erik läste från den första påskdagen. Det blev olika reaktioner när man fick höra att Jesus lever. Jesus lever. Han har uppstått. Det är den kristna kyrkans frimodiga, för det mesta frimodiga i alla fall, och trotsiga bekännelse. Men hur var det från början? Ja, i början var det lite svårt för de, både kvinnorna och lärjungarna, att ta in det här. Är det sant verkligen att Jesus har uppstått? Det var svårt för kvinnorna att tro när de såg att graven var tom. Ja, de var konfunderade. Det var svårt för lärjungarna att tro när de fick höra berättas av kvinnorna. Graven är tom. Jesus lever. De slog det liksom ifrån sig. Det är bara kärringprat där. Eller hade det varit, tänkt för det hade varit idag. Som sagt, orka. Inte ett aprilskämt till. Petrus hållit på det hela morgonen. Och jag är inte på humör från aprilskämt idag. Och det var svårt också för dem att ta in det här med att Jesus levde när de fick möta honom och se honom uppstånden. Det var inte så där på en gång liksom att de bara, yes, han lever. Utan det var liksom brottning och process för dem. Och det kan vara svårt för oss också att ta in det här till en början med budskapet om att Jesus lever. Vi kanske har svårt att tro när vi ser vad Jesus gör idag. Hur det påverkar människor som har en tro på honom. Den där trösten, den där kraften, den där friden, den där glädjen som det kan ge oss en människa som tror på Jesus. Är det sant att det är på grund av att Jesus lever som det här händer? Eller att det händer under när man ber till Jesus? Är det sant? Vi kanske har svårt att tro när vi får höra berätta som att Jesus lever. När vi kommer till kyrkan och får höra det. Eller någon vän eller släkting berättar det för oss. Ah, de pratar mycket om det, men är det sant? Och vi kanske också har svårt att ta in det där när vi möter Jesus. Vad då möter Jesus? Han är ju inte här nu. Ja, men vi kan ändå på något vis möta Jesus även om vi inte kan se det med ögonen. När vi är i gudstjänst till exempel, då kan det ibland vara så påtagligt att Gud är nära. Eller när vi ber för oss själva, det känns att det är någon där. Det är någonting mer än vad det brukar vara när jag är i det här rummet. Men när jag knäpper mina händer och ber i Jesu namn, så är det någonting där. Och kanske de här sakerna åtminstone gör dig nyfiken som Peter, och så att du liksom kilar iväg där. Jag måste kolla, är det sant? Det är tomt i graven. Är det sant att Jesus lever? Så småningom så klarnar det för kvinnorna, för lärjungarna. Ja, det är sant att Jesus lever. Kvinnorna, de blir lite uppmuntrade av de här männen i vita skinande kläder. Ska visa att det var änglar som kom där. Och påminner om det att Jesus hade faktiskt talat om i förväg att han skulle dö. Men också att han skulle uppstå igen. Och då sa, just det, ja, men det är nog sant. Och så kilar de iväg där till de där 11 andra lärjungarna och ett gäng till. Och berätta vad de hade fått höra. Och de var lite trevande sådär först. Så fick de möta flera av dem, Jesus levande. Och så småningom så gick det upp för dem. Men det är sant det här. Och efter att de hade fått den heliga ande på pingstdagen så gick de ut och berättade frimodigt. Den där Jesus som spikades upp på korset, han har uppstått, han lever. Och de var beredda att ge sina liv för den här bekännelsen. Så säkra var de på det, att han hade uppstått. Så gick de ut i Jerusalem, i Judeen, Galileen, Samarien, ut i Romarriket, ja, ut i hela den värld som man då kände till. Hur kan en väg till tro på att Jesus lever idag se ut för oss då? Ja, för en del så är det ju något man har fått med modersmjölken. Man har vuxit upp med att höra det här hemma. Man läste barnens bibel eller i söndagsskolan eller så här. Och så kanske någonstans längs vägen i livet så har man stannat upp och är det här vad jag tror? Eller är det bara vad mina föräldrar tror? Och så har man fått processa det där och pröva det där och se, är det min egen tro? Och förhoppningsvis har man då fått landa i detta. Ja, det är sant. Jesus lever. En del har inte fått den förmånen att få växa upp med det här. Och jag säger att det är en förmån att få göra det. Vi läser så mycket om idag de här som tycker att växa upp i kyrkan, det var inte någon höjdare. Men det är en förmån att få göra det och få med sig detta från barnsben. Även om jag själv gjorde en vända ut och kom tillbaka, så är det en förmån att få med sig detta. Men de som inte fått det, man kanske någonstans i alla fall stöter på någon arbetskamrat, någon klasskamrat som berättar, jag är kristen, jag tror på att Gud kom hit i sin son Jesus. Att han gav sitt liv, att han uppstod igen. Och så då börjar den där processen. Kan det vara sant? Ja, jag märker ju att det är någonting hos den där personen. Och så processar man det där. En del sker här uppe i intellektet. Annat sker här i det inre, där vi vill säga hjärtat eller vår ande. Och processen, den kan ta olika lång tid. Och vi kan kanske inte pressa den för mycket. Men vi kan stimulera den där processen själva genom att inhämta kunskap, att läsa, att lyssna, men också genom att få erfarenheter. Både det här med kunskap och erfarenhet samverkar i den här processen. Och erfarenhet, ja, det kan du få genom att pröva att be. Att be Gud öppna när du läser Bibeln, att det här får bli tydligt för mig, att det inte bara blir ord på ett papper, utan att jag får förstå vad det betyder. Att gå i Guds tjänst och få möta Gud, uppleva att han är närvarande. Och så får man väga skäl för och emot. Och du kanske också får välja lite, vilka röster är jag lyssnar till? Är det de som säger att ja, men det är sant, det är möjligt? Eller väljer de här rösterna som säger nej, men det är omöjligt, så kan det inte vara. Det här kan vi inte se, vi kan inte mäta det, vi kan inte väga det. Det kan inte vara sant. Och Till sist så handlar det någonstans om att våga tro. Att de här sakerna som jag upplever som små tecken eller stora tecken från Gud faktiskt är Gud som visar sig. Att det inte bara är slumpen, de här sakerna som sker. När jag har bett om någonting så händer det. Och då är det kanske lätt ibland att man försöker förklara bort det. Ja, men det hade nog hänt ändå. Men händer det flera saker eller så där, så våga ta det som ett tecken på att Gud är verklig. Och så leder processen förhoppningsvis fram till detta med en visshet. Ja, men det är sant att Jesus lever, att han är Guds son. Att det här som Bibeln berättar är en verklighet. Och att känna den vissheten inuti för sin egen del. Jag kan inte bevisa det vetenskapligt för hela världen. Men jag kan känna en visshet, en trygghet i det själv. Att det är sanning. Jesus lever. Vi ser för att få någon fort på den här. Kan du mata fram med framtangenten där? Ja. Jesus lever idag och för evigt. Påsken, trots att den kunde se ut som en brakförlust till en början, den blev ju till historiens största segrarhelg. Va? Jesus, han besegrade synden genom att han gav sitt liv. Det här sega, jobbiga som vi har att kämpa med. Det här med att vi gör det som är ont och fel trots att vi kanske egentligen inte vill det. Syndens grepp och makt över oss. Och syndens dom över oss att vi skulle dö en gång. Den besegrade Jesus. Han gav sitt liv som var utan fel, utan brist. Som en lösen för oss för att friköpa oss. Så att vi kan få förlåtelse, så vi kan bli försonade med Gud. Få en hel relation med Gud igen och bli Guds barn. Det är den ena delen av segern. Och det andra är ju att han besegrade döden. Han uppstod igen, Jesus. Och så öppnar han vägen för oss till hopp om ett evigt liv. Det står till och med i Bibeln att han tog nycklarna från döden och dödsriket. Han har dem i sin hand, Jesus. Döden har inte sista ordet. Den kan tyckas så definitiv. Men han har nycklarna till döden och dödsriket så han ska kunna uppväcka oss. Befria oss från döden på uppståndelsens morgon. Och så får vi stå upp och vi får gå in i ett evigt liv. Vi som har tagit emot det här i tro. Att Jesus har segrat över synden och över döden. Det betyder att han lever idag och att han är herre över allt. Över allt, alla människor, alla andliga makter. Himlen, på jorden och under jorden. Han står över allt detta, Jesus. I Kolosserbrevet 2:15 står att Gud avväpnade härskarna och makterna när han utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem genom Kristus. Han har triumferat, Jesus. Än har vi inte sett det fullbordas. Men Bibeln ger ett löfte om att det ska det göra ändå också. Men han har makten i sin hand. Efter att Jesus har uppstått så lever han inte riktigt på samma sätt som han gjorde från det att han hade fötts och lagts i krubban och till det att han spikades upp på korset. Han hade en kropp, de kunde se honom, lärjungarna. Men han kom och gick in i huset där han var trots att dörrarna var låsta. Så han hade lite, inte de där begränsningarna med kroppen just då. Och efter 40 dagar så återanvände till sin far i himlen. Och där finns Jesus nu. Han lever idag, han lever för evigt hos sin far i himlen. Och så sitter han där, står det, och manar gott för oss. Han ber på sätt och vis för oss inför sin far i himlen. Om Guds kärlek, Guds förlåtelse, Guds välsignelse över oss. Han manar gott för dig och mig. Och så ska han komma tillbaka ändå och hämta oss till sig. Att vi ska få vara med honom för evigt. Vi matar fram nästa. Jesus lever i oss. Även om Jesus lever hos sin far i himlen. Det är ju liksom inte fysiskt kanske det är x antal kilometer eller mil rakt upp, utan på sätt och vis i en annan del av vår tillvaro så finns Jesus. Så är han samtidigt hos oss genom den helige ande. Innan han skulle fängslas och dödas så hade han ett avskedstal till sin lärjungar. Då sa han att jag ska inte lämna er ensamma, utan jag ska komma till er. Och så lovar han att jag ska be min far i himlen att jag ska skicka en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande, eller den heliga ande som vi pratar om. Så genom den heliga ande så finns Jesus hos oss och till och med i oss när vi tror på honom. Och det ger oss liv och det ger oss kraft. Och jag vill lyfta 4 konsekvenser av det här. Att Jesus lever i oss. Det första jag vill säga är att han ger oss kärlek. När vi får ta del av budskapet om Guds kärlek genom Jesus. När vi hör vad han sa, vi ser vad han gjorde, hur han mötte människor. Och att han älskar dig och mig med samma kärlek. Att vi är accepterade, älskade av Gud. Trots vår brist så får vi upprättas. Vi får känna oss värdefulla och älskade. Och det påverkar naturligtvis oss själva. Men när vi får möta den där kärleken också så händer någonting mer förhoppningsvis med våra hjärtan. Att vi ser på andra människor på ett annorlunda sätt. Att vi ser lite med Guds ögon, med hans kärlek på människor. Och vi handlar annorlunda mot människor. Och Jesus han kan fylla oss med sin kärlek egentligen när som helst. Men jag tror på ett särskilt sätt att göra det när vi söker oss nära honom. När vi aktivt liksom vill vara nära honom. När vi kommer till gudstjänst, när vi går ut på en promenad kanske och ber under tiden vi promenerar. Eller när vi sätter oss i en vrå hemma och ber och läser Bibeln eller en kristen bok. Eller vi sjunger lovsång när vi står och diskar. Ja, vad vi nu gör liksom där vi söker oss närmare Jesus. Så tankar han på med sin kärlek genom den heliga ande. Vi ger liksom mer space, mer rum i oss för Jesus och den heliga ande. Det andra är att han ger framtidshopp. Han lovade Jesus sina lärjungar innan han for upp till himlen att jag är med er alla dagar till tidens slut. Han sviker oss inte. Så oavsett hur framtiden här på jorden ser ut för oss, vilka mörka moln som än tornar upp sig, så får vi känna ett hopp. Vi är inte övergivna, utan Gud själv, han är med mig. Han finns med varje dag så länge jag trampar på den här jorden. Eller till och med när jag blir skjutsad i en rullstol eller vad det är, så är han med mig. Och sen så berättar Bibeln också om att det är inte slut där, utan vi har ett hopp om en fortsättning efter döden. Johannes 11:25 så säger Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Fantastiskt. Om vi än dör så ska vi få leva, säger Jesus. Och just det här bibelordet brukar vi från Missionskyrkan ha som en hälsning på bandet när vi haft en krans när någon medlem har fått flytta hem till Herren. Och vi har fått följa 3 medlemmar ganska nyligen på den här sista vandringen, ta avsked. Och det är ju naturligtvis en sorg för de som är anhöriga, för vänner och också för församlingen att mista älskade och kära vänner. Men samtidigt så får vi påminnas då om det där hoppet vi har genom att Jesus har dött och uppstått för oss. Att han har liksom öppnat vägen för oss till himlen. Eller till ett evigt liv tillsammans med Gud. Och Bibeln målar en fantastisk framtid för oss. En tillvaro där det inte finns något av det här lidandet. Den här ondskan, den där sjukdomen. Den där splittringen, all den där synden som prövar och plågar oss så. Inget av det kvar. Där vill Jesus bjuda oss till att få komma en gång i framtiden. Tänk vilket framtidshopp. Och så det tredje. Jesus ger glädje. Det är en frukt av att han finns i oss. Gläd er alltid, Herren, skriver Paulus till församlingen i Filippi i 4:4 där. Och någon tänker när man hör det, ja, gläd er alltid, Herren. Andra kanske tänker, ja, men det var väl lite prestationsfullt. Ska man liksom omkring och rycka upp sig hela tiden och vara glad? Det kan man inte vara så som det ser ut i den här världen. Och det är klart att allt vi möter i den här världen, det gör oss ju inte glada. Men i Jesus så kan vi ha en glädje oavsett vad som möter livet. En glädje över vem han är. Att han är Guds son. Att han är Guds utsträckta hand till oss. Att han är vår frälsare. Att han är vår Herre. En glädje över vad han gör. Vad han har gjort, vad han gör idag och vad han vill göra. Också en glädje över att han finns med oss. Lite som där jag pratade om hoppet. Han är med oss. Vi är inte övergivna. Och det fjärde jag vill nämna då, konsekvensen av att Jesus är oss, det är att han ger oss kraft. Tänk att Jesus, han som besegrade synden, han som besegrade döden, att han finns i oss. Det ger oss kraft att kämpa mot synden, mot ondskan. Och i Efesierbrevet 1:19 och framåt så står det att samma kraft finns tillgänglig för oss som tror, som Gud lät verka Jesus när han uppväckte honom från döda och satte honom på sin högra sida, högt över alla makter och härskare. Samma kraft finns tillgänglig för oss. Vilken power. Samma kraft, kan vi ta in det i skallen? Ja, jag kan inte göra det fullt, men vi får påminnas om det. Vi får fästa vår blick på det och verkligen sträcka oss emot detta, att Guds kraft ska få verka i oss och genom oss. Jesus, han sa att ni ska göra gärningar som jag är ännu större. Det är också en konsekvens av att han finns i oss och hans kraft finns i oss. Att vi kan få vara med om att under sker i Jesu namn idag. För att han lever, att han är en verklighet och att han lever ibland oss. Ja, Jesus, han lever i var och en av oss som tror. Men han lever också i oss som sin kropp, som Kristi församling. Och på ett speciellt sätt i sin kropp. Det är två eller tre samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och vad två av er kommer överens om att be om, det ska de få. Så det finns någonting mer i det här, men när vi är tillsammans än när vi är ensamma. I gemenskapen kring Jesus. När vi ber tillsammans, när vi tjänar Gud tillsammans, så finns det någonting mer av Jesu närvaro. Och ja, om man skulle beskriva det här matematiskt, så ser, för vi kan få upp den här lilla 1 + 1 + 1 är mer än 3. Det är på något vis den effekten av det här när vi som kristna är tillsammans. Då blir det något mer än att vi bara adderar våra förmågor, vad vi har var för sig. Det finns en dynamik, en kraft i detta. Ett kraftfält som uppstår genom Jesu närvaro i oss och i gemenskapen. Så det måste vi ta vara på. Jesus lever i oss som församling, som Kristi kropp. Det sista som jag vill göra, det är att ställa en fråga. Lever Jesus i dig? Lever Jesus i dig? Du kanske har funderat, är det sant att Jesus lever? Är det sant att han är Guds son? Lite kanske som Petrus, jag måste kolla lite mer, är det verkligen sant det där? Lite nyfiken. Kanske att du till och med har provsmakat lite grann. Att du har bett en bön i smyg kanske. Jesus, om det är sant att du finns, visare för mig på något vis. Jag vill veta om det är sant. Eller till och med att du har öppnat hjärtats dörr och bjudit in honom i ditt inre. Kom Jesus och lev i mig. Hur gör man det? Hur öppnar man den där dörren? Ja, det är att genom att våga tro att det är sant det där. Jesus är Guds son som kom hit för vår skull, för att visa Guds kärlek i sitt liv, i sin undervisning och framförallt genom att gav sitt liv på korset och sen att han uppstod igen och segrade över döden. Att få tro på det, att få erkänna också inför Gud att jag har gjort så mycket fel i mitt liv. Jag har inte trott på dig att du är Guds son. Det är den största synden. Men också att jag har gjort så mycket som varit på tvärs mot din vilja. Att jag inte velat följa dig. Enkelt och ödmjukt kan vi be Gud om förlåtelse för det. Och så får vi öppna vårt hjärtas dörr och bjuda in Jesus som vår frälsare, den som räddar oss till evigt liv, och vår Herre. Att han får vara Gud i våra liv, den som leder våra liv, den som styr våra liv. Och Gud, han vill verkligen detta, att få leva i dig, i ditt hjärta. Han knackar på ditt hjärtas dörr. Han tränger sig inte in, det gör han inte. Du får öppna från insidan, men han knackar. Det kanske han gör just nu på ditt hjärta. Han vill verkligen få leva i dig. Vad jag sagt den här påskdagspredikan? Ja, Jesus lever. Han har uppstått. Det är den kristna kyrkans bekännelse och tro. Och det är det som är grunden i att den kristna kyrkan finns. Att Jesus dog och uppstod igen. Annars är det bara nonsens. Fall det inte är sant det där. Och Jesus lever idag och han lever för evigt. Han verkar idag, han ber för oss. Och Jesus, han lever i oss när vi tror på honom. Han ger oss kärlek, han ger oss framtidshopp, han ger oss glädje, han ger oss kraft. Och än en gång, lever Jesus i dig. Amen. Vi ber. Tack Herre för att vi får fira påskdag. Inte för att vi själva vill ha en fest, utan för att du uppstod och levde Herre. Och vi får fira detta stora tillsammans. Vi prisar dig för att inte ens döden kunde behålla dig i sitt grepp, utan du stod upp, du lämnade graven Jesus. Tack för det hopp, den kraft, den glädje det ger. Att det bekräftar verkligen att du också besegrade synden. Och vi prisar dig för att du är Herre över allt Jesus. Genom din död och din uppståndelse så är du upphöjd över alla namn Jesus. Hjälp oss att ta in detta i våra liv, att bjuda in dig i våra liv, att våga tro på dig, att du får leva i oss den här påsken och varje dag fram till tidens slut.